Välkomna till ännu en föreläsning med inriktning på tidig kristendom. Och det är speciellt kul att ha sitt huvudområde mot forskningsfältet tidig kristendom och judendom en dag som denna, när vi har fått ett nytt papyrusfragment att sätta tänderna i. Och det är ju som så många papyrusfragment skrivet på koptiska, kanske och högst sannolikt från en grekisk originaltext. Det vet vi inte, det brukar vara på det sättet. Men de här papyrusfragmenten som vi har är företrädesvis de koptiska varianterna, eftersom det egyptiska ökenklimatet är oerhört bra för att bevara gamla texter. Säkert har vi haft mängder av grekiska och andra dokument under antiken som har florerat från olika platser, men det är just på grund av klimatskäl de egyptiska översättningarna som är bevarade. Och igår den 18 september släppte Carnell King, professor vid Harvard Divinity School, nyheten vid The International Association for Coptic Studies, konferensen i Rom, där jag inte hade möjlighet att delta i år. Nyheten om att detta dokument nu fanns tillgängligt, där Jesus talar om sin egen fru. Och det här skulle inte vara vilken fru som helst, utan sannolikt Maria Magdalena. Och det här är en pusselbit som är oerhört intressant. Vi vet inte om detta egentligen, eller det är långt ifrån säkert att vi genom det här skulle få mer kunskap om den historiska Jesus. Men vi har många vittnesbörd om att det har funnits kristna som har sett Maria Magdalena som sin företrädare, som en företrädare också för en sorts andlighet som på visst sätt stod i konflikt mot många av de andra kristendomsriktningarna som fanns under de första tre århundradena. Vi har nämligen Maria Magdalenas evangelium där hon polemiserar, eller rättare sagt Petrus och andra lärjungar polemiserar snarare mot henne. Man säger det nämligen att ja, du hade en speciell relation till mästaren och vill höra hur hon har uppfattat hans lära. Men när hon då berättar om detta i Maria Magdalenas evangelium, som jag också har översatt till svenska, så tar man avstånd och förfasar sig. Hur kan då en kvinna ha kunskap om detta? Hur kan mästaren ha talat i enrum med dig och inte med oss? Vi har också vittnesbörd från Filips evangelium där det talas om att Maria Magdalena var den lärjunge som stod Jesus väldigt nära och han brukade kyssa henne på, och så kommer en lucka i texten som med oerhört stor sannolikhet kan konstrueras till munnen. Nu ska vi inte då omedelbart säga att bara för att Jesus kysste henne på munnen att de hade ett sexuellt förhållande. Många grupper inom tidig kristendom hade för vana att hälsa varandra med en så kallad helig kyss. Så det kan vara ett tecken på detta, men det kan också tyda på att just det som texterna har talat om, att Jesus hade en speciell relation med Maria Magdalena. Och åtminstone så är det det som de här olika textvittnena vill göra gällande. Då är frågan den, är själva poängen med det här fragmentet, eller med den här texten som fragmentet har ingått i, att säga att Jesus var gift? Ja, kanske, men kanske är det en annan detalj som är än viktigare. Jag läser nu upp den mycket provisoriska översättning som jag har gjort nu under dagen, under några hektiska timmar. Så det här är väldigt provisoriskt, vill jag återigen understryka. Men där jag kan då kommentera min tolkning av dokumentet. Och det är ju alltså bara ett litet papyrusdokument, 8 rader. Och vi har alltså inte tillgång till det på ett vetenskapligt sätt. Det är via bilder på internet egentligen. Så att det är ytterst svårt att utläsa precis vad det står. Det kanske det kommer vara senare också, men naturligtvis så är vi begränsade på det här sättet. Jag vill i det här sammanhanget tacka en av mina studenter, Paul Injama, för att han har hjälpt mig. Eftersom jag är blind kan jag inte läsa dokumenten själv, men han har hjälpt mig att försöka tyda vilka bokstäver som vi kan se. Men jag ska inte lasta honom för mina eventuella feltolkningar och felaktiga översättningar. Så, vi börjar texten i slutet på en mening som förmodligen slutar med en retorisk fråga. Var det inte min mor som gav mig livet? Säger förmodligen Jesus då. Så fortsätter texten. Lärjungarna sa det till Jesus. Och här saknas då några bokstäver, kanske 4 stycken. Så det är en liten lucka. Om Maria är angående Maria, eller vad gäller Maria, hon är värdig. Och sen har vi en liten lucka. Så jag skulle också kunna tänka mig att den här meningen då blir, lärjungarna säger någonting. Och sen blir det, är Maria värdig? Eller Maria är inte värdig? Det blir en fråga, en tvekande fråga eller ett negerat påstående. Något av detta skulle jag vilja säga. Men återigen, det här är provisoriskt. Det är mycket som behöver göras åt analysen av det här dokumentet. Jesus svarade då i alla fall. Jesus sa det till dem. Hon är min fru. Och här är det är rekonstruerat av mig. Och det, vi är inte 100% är säkra på att det står är min fru. Min fru och hon har vi helt klart. Alltså, det, så måste det vara. Min fru är också ett helt säkert textbelägg. Möjligen skulle man kunna översätta det också. Min kvinna. För det här ordet kan översättas på båda sätten. Men då blir det ändå en oerhört närliggande tolkning. Det här är däremot inte helt säkert, men jag skulle säga att det är en oerhört sannolik konstruktion, för den här sortens konstruktion kräver för att bli är min fru ett ord som passar väldigt väl in i det utrymme som finns i texten där det är svårlästa bokstäver. Det är svårt att i alla fall på rak arm hitta alternativa läsningar. Så jag skulle säga att det här är väldigt sannolikt. Hon är min fru. Och sen kommer, Jesus fortsätter då. Hon kommer att kunna bli min lärjunge. Eller hon har förmåga att bli min lärjunge. Och det här är en konstruktion som inte syftar på någonting väldigt avlägset. Det kan också läsas som nästan som i presen. Så hon är kapabel att vara min lärjunge. Så skulle jag också kunna tänka mig det här. För det här bruket av den här futurformen som vi har i koptiska är ibland snarare presentisk än futural, skulle jag vilja säga. Jag läser vidare. Och låt onda människor vara upplåsta. En möjlig annan översättning skulle kunna vara, fast den är lite mer vågad. Låt människor göra onda saker. Men någon av de två sakerna. Det är jag som är med henne. Eller ja, konstruktionen är emfatisk. Det är jag som är med henne. Och sen har vi bara en preposition kvar som kanske inleder en ny mening angående eller om detta, någonting sånt där, men sen tar texten slut. Och jag skulle säga att den här texten kanske snarare då har fokus på att hon också är kapabel att vara Jesus lärjunge. För en nutida diskussion där det har varit mycket prat om Jesus var singel eller inte, så blir det just att Maria var hans fru, det blir det som blir grejen verkligen. Men jag skulle vilja snabbt lägga fram följande hypotes. Vi har grupper som går tillbaka på, som finner sin legitimitet och sin auktoritet genom att de hänvisar till Maria Magdalena. Maria Magdalena har en relation till Jesus, och för att styrka den här relationens legitimitet och Maria Magdalenas vandel, för det var inte helt okontroversiellt att som kvinna ha samtal med en man på tu man hand till exempel, och det börjar en bit in på åtminstone en bit in på 200-talet, så började florera rykten om att Maria Magdalena kanske skulle ha varit en fallen kvinna, en prostituerad. Det finns också rykten om att hon skulle ha varit en lite mindre intelligent tjej. Om vi tänker oss att det är den här kontexten som vi läser det här fragmentet i, och det här är ju naturligtvis oerhört spekulativt, men vi har inte mer än det här fragmentet att utgå ifrån, och jag försöker då att sätta in det i relation till andra texter som har med den här saken att göra. Inom parentes alltså står det bara Maria i texten, det står inte Maria Magdalena. Men vi har ju en etablerad tradition av hur just Maria Magdalena kontrasteras mot de andra lärjungarna då. Så det, jag tror att det här är, jag skulle bli förvånad om det fanns två Marior som florerar i exakt samma diskussion. Även om det är möjligt så är det mindre sannolikt. Okej. Maria Magdalenas vandel blir i alla fall bättre av att hon då har haft en legitim relation till Jesus. Det är ingenting konstigt med den. Alltså, hon kunde ha nära samtal med Jesus och få särskild kunskap från honom i och med att de hade en relation som var hur hedervärd som helst. Så hon, då blir det alltså inte så konstigt med att de har de här samtalen. Skulle mästaren verkligen tala med i enrum med en kvinna? Frågar sig lärjungarna i de andra evangelietexterna. Svar ja, hon var nämligen Jesus fru, svarar de grupperna som vill ha sin auktoritet utifrån Maria Magdalena-traditionerna. Och då kunde det vara klart med det. Okej, han var gift med henne. Men Vad har det nu att göra med någon typ av andlig legitimitet? Då kommer nästa rad som egentligen då utifrån den här läsningen skulle vara viktigare. Nämligen att Maria Magdalena inte bara är Jesus fru utan också är kapabel att vara hans lärjunge. Och därmed också vara den som har ett andligt budskap. En legitimitet att från mästaren föra vidare traditioner som hon kanske har fått djupare insikt i än de andra lärjungarna. Så på det här sättet skulle jag säga att diskussionen i det här fragmentet kan ge inblickar i samtal mellan olika kristna falanger någon gång under de första århundradena, där diskussionen var kanske snarare, okej, ni vet att Jesus var med Maria Magdalena, hon var hans fru. Man hänvisar till någonting som kanske ses som känt. Men hon är därtill kapabel att vara hans lärjunge. Alltså kvinnan är inte bara begränsad att vara en trevlig fru, utan även också en fullt kapabel andlig ledare för framväxande kristna grupper. Så, det här är min tolkning, väldigt hastigt påkommen, och av det här dokumentet. Och jag kommer, och ni har också texten här nere på min hemsida. Så ta det med mycket stor nypa salt, men minns att det dels är ett otillräckligt noga granskat papyrus. Jag är rätt säker på att det här är äkta. Ledande forskare, till exempel Roger Bagnell, har tittat på det, och där har vi alltså tung expertis som menar att det här är ett genuint dokument. Det finns ingenting koptiskan som säger att det inte skulle vara från den här tiden. Och det verkar också som att det passar väl in i dåtidens diskussion. Så om det här ska vara en förfalskning, så måste personen verkligen ha varit duktig dels på koptiska, dels på den här tidens kristendomsutveckling, och också ha lyckats få till en papyrologiskt väldigt svår uppgift att få skriften att se så gammal ut som den gör enligt de experter som har granskat den, och få den på ett papyrus från den här tiden. Det här, sammanlagt så skulle jag säga att det är oerhört osannolikt att det här är ett falsarium. Ja, det var det som jag hade att komma med just för dagen. Tack!